Äntligen tillbaka. Nu har vi haft en månads uppehåll för att vi körde höstlov förra gången. Men nu sitter vi här igen, Sandra.
Ja.
Kul! Hur känns det att vara tillbaka och podda?
Nej, men så roligt. Alltså, ibland är det också klart skönt med paus, att man får lite tid till annat och hinner fixa och dona med allt annat jobb som man självklart har. Men alltså att podda är ju så kul.
Ja, men visst är det. Idag så har jag bestämt att vi ska göra någonting annorlunda och jag har nog också i samråd med Sandra bestämt det här. Men jag har faktiskt ett hemligt tema på gång. För att ibland när vi sitter och pratar och diskuterar så är det så lätt att vi sen är så att åh nej, varför är inte mikrofonen på det här, borde vi podda om, varför vi inte bandar in det här. Så vi ska testa ett sånt avsnitt idag. Jättespännande tycker jag.
Ja, jätteväldigt spännande måste jag nog säga. Jag vet inte vad jag ska förvänta mig nu, om alla mina hemligheter ska ut idag eller vad som gäller.
Exakt! Nej, men den som lyssnar får veta. Men vi kör igång! Välkommen till Ambitionspodden!
Välkommen!
Okej, nu är det faktiskt en liten stund sedan vi har snackat och vi har faktiskt inte checkat in ordentligt på flera gånger. Vilket har varit medvetet, absolut. Men jag tänkte att vi skulle börja idag med att ändå checka in och uppdatera lite, att vad är på gång i livet? Vill du berätta, Sandra, vad ligger högst upp i ditt liv nu? Företag, livet, privatlivet. Vad vill du dela med dig av idag?
Nej, men jag känner ju först bara, alltså jag är lite rosslig i halsen, men det har inte alls att göra med att jag skulle vara förkyld eller någonting, utan det handlar om att jag var ute och dansade i lördags.
Galligt.
Och alltså skrek. Ja, ni vet det här när man försöker överrösta musiken när man pratar med sina vänner. Så det är där jag har varit i lördags och känner att rösten är lite därefter, att den är lite rosslig.
Med en bra orsak.
Ja.
Var ni och dansade? Jag kan säga att det är väldigt länge sedan jag har varit och dansat nu.
Vi var till teatern och kanske inte riktigt min musik där nu lördags, men en del bra låtar, så att lite fick man ändå som den här känslan av uteliv. Men jag är ganska specifik i min smak, att jag vill ha ganska så här väldigt, gärna lite så här latin typ av inslag i den musiken jag dansar till när jag far ut. Så förstås, alltså så här klassisk Shakira funkar ju alltid, men ändå som att lite mer den viben. Och här var mera kanske klubbmusik, och sen på det andra dansgolvet var det väldigt mycket så 90-talsmusik som jag nog absolut gillar, men det är kanske inte den musiken jag lyssnar på helst när jag är ute och dansar. Så.
I see.
Men det var roligt.
Ja,
det var det
cool.
Verkligen.
Kan inflika att jag har sett Shakira live på en gratis konsert år 2002.
Oj, men alltså vänta, var det här förrän hennes liksom, eller var hon stor då redan? 2002?
Nå, hon hade ju nog några hits.
När kom Whenever? Vad heter den?
Jag frågar inte åtala mig. Det här minns jag bara för att jag var där. Jag kommer ihåg den här sommaren. Och hon hade en gratis konsert i en park i Helsingfors. Så jag var ut på något eget äventyr. Så jag for iväg ensam på den här konserten. Och ja, det var jätteroligt.
Kul!
Så då, parentes slut. Så här, jättenödvändig information. Nej, men vad roligt att vara ute, tänker jag.
Första gången i Vasa sen pandemin startade. Så det var nog faktum. Man njöt nog verkligen av varje minut. Även fast det liksom skulle kunna vara bättre musik, så var man
men exakt.
Väldigt i extas.
Bara vara ute. Jag har varit ute några gånger lite längre, sådär, lite senare kvällar. Och bara det känns ju som helt exotiskt i sig. Och.
Men det som var så fascinerande, jag som ändå jobbar med kläder och mode, alltså jag var i den här klassiken, jag har inget att ha på mig.
Oj, oj.
Alltså det händer inte ofta, för att jag har ändå så mycket kläder. Men man har ju verkligen inte köpt kläder för att vara ut på stan och för
nej.
Att vara ut och dansa. Och
nej,
för
nej, nej. Men så
festa.
Är det ju.
Nej, så jag blev helt chockad att wow, är det så det här det känns?
Ja,
så det får jag ta tag i.
Välkommen till verkligheten.
Exakt.
Men det är verkligen sant. Mm. Förstås, jag har ju det här graviditetsbekymren som gör att jag inte har några kläder också. Men, men att det har ju verkligen begränsats eller utvecklats åt ett visst håll. Allt, också en garderob.
Ja,
jag tänker att många säkert har satsat mer på friluftskläder och så här uteaktiviteter och sånt. Och sen då förstås lämna allt vad festblåsor och partykläder heter.
Mm.
Så det blir nog, får se hur det går med den. Kanske kommer ett uppsving nu här småningom.
Ja.
Med sådant.
Ja, men det tror jag. Och butikerna märker man ju också att börja ta in mer och mer fest nu, för att de förstår att ja, men folk kommer vara sugna nu.
Det blir pickojolot i år, det börjar hända saker. Ja, mycket bra.
Taggad på att shoppa inför det här.
Gött.
Ja, men förutom att jag har dansat i lördags då, så jag jobbar nog mycket nu just, alltså mycket med företagen. Och jag har ju varit faktiskt första gången till Helsingfors.
Yes.
Och kört med kunder där, shoppat med stylistkunder.
Så kul, grattis.
Tack, alltså så spännande att ha fått vara i Helsingfors. Alltså det här är alltså kunder som då har specifikt önskat att jag ska komma dit till Helsingfors.
Ja.
Så det känns nog verkligen stort.
Ja.
Som ett steg i rätt riktning. Och nej, alltså, det var väldigt stressigt, det kan jag säga. Det var inte, våra tjänster var verkligen inte, kände sig som anpassade för Helsingfors.
Nej.
Men
var det långa avstånd mellan butikerna?
Nej, det också, men sen nej, men det som jag valde fel var att jag gick först till Stockmann.
Ah.
Och jag insåg, man tänker ju att stor butik, jättebra, finns mycket utbud. Nej, alltså sämsta idén ever. Det är därför det funkar så bra här i Vasa, för att butikerna är ändå relativt små.
Ja.
Så man hinner till flera butiker. Nej, det här var ingen succé att vara vid Stockmann, kan jag säga. Förutom då förstås bra kläder och bra urval, ja. Men det tog för länge att försöka hitta kläder.
Ja.
Och det fanns för mycket att välja på, som man kunde som inte själv ens ta beslut nästan.
Nej,
det var som bara att jag vill ha allt.
Ja.
Men nej, det var jätteroligt, så jag hoppas faktiskt att jag ska få åka fler gånger, att jag ska få fler förfrågningar av kunder. Att
viktig fråga.
Mm?
Svenska eller finska?
De var finskspråkiga.
Yay.
Men
alla?
Alla faktiskt var finskspråkiga, men vi körde nog så att ändra att de pratar finska och jag svenska, eller att jag pratar engelska. Att vi pratar engelska tillsammans. Mm. För att det är ändå, ja, absolut skulle jag ju försöka, för jag har ju kunder i Vasa som är finskspråkiga.
Mm.
Men problemet är bara det att jag kan inte ändå ge den service som jag vill kunna ge. Alltså jag vill ju kunna berätta om alla kläder, jag vill kunna få in så mycket som möjligt, alltså alla möjliga stylingtips och råd som jag bara brinner för att ge.
Yeah.
Och de jag ska som stå och fundera på den här grammatik, eller ja, men alltså hur jag ska som ens få fram det vad jag vill ha sagt.
Mm-hmm.
Så då kommer jag ju inte att säga så mycket som jag vill ha sagt.
Nej.
Och berätta. Så det är också därför som jag känner att absolut ska jag kunna köra på finska för att själv bli bättre på finska, men samtidigt känns det som att då är det som, då blir huvudgrejen att jag ska bli bättre på finska, inte att de ska få den informationen som de egentligen då betalar för.
Ja.
Så,
Hur förhöll sig kunderna till det då?
Alltså då, när de tog kontakt och mejlade, så var, de hade ju då mejlat på finska.
Ja.
Och det här var då att de hade hittat mig via Instagram.
Ja.
Och då skrev jag direkt att hej, att jag tyvärr pratar bara svenska, att vi har finskspråkiga stylister, så att det är inga problem, att ni får ju som förstås service på finska.
Mm.
Men så var de ändå, men jag skulle vilja ha dig.
Ja,
kul. Okej, alltså absolut, det är möjligt, men att då blir det ändå någon sån här finsk-svensk mix eller engelska eller någonting.
Mm.
Mixat alltihopa. Så
de visste vad de gav sig in på.
Yes, jo då, jag skulle som inte ha hjärta att liksom boka in någon och sen bara, ja förresten,
sorry.
Blir inte ditt språk här nu.
Nej, exakt.
Nej, så att det tycker jag nog är viktigt att de skulle veta förstås att vad det blir för språk som servicen blir på i så fall.
Jättebra. Ja.
Men det är väl kanske det största som har hänt i mitt liv. Att
sen dansa och Helsingfors.
Ja, att sen håller vi ju på med nya företaget och bygger upp det. Så det är ju, planen är ju att vi ska lansera, så att säga smyglansera lite där runt jul. Och sen liksom boomen blir där vid nyår. Mm. Eller strax efter nyår. Mm, så det är planen.
Det närmar sig.
Det närmar sig. Så det är med andra ord, vi får ligga i nu så att vi hinner få allting klart. Ja. Mm. Men så som det känns nu så ska det nog gå.
Ja.
Att det är möjligt. Att det är mycket att göra, men inte omöjligt.
Nej, vad roligt.
Mm. Så det är man taggad.
Så spännande. Ja, våra babysar kommer ju samtidigt där i nyårsskiftet. Om allting funkar. Härligt.
Ja.
Härligt.
Mm, men själv då, var du här, du blir mer gravid, ser man.
Ja. Det vill gå den vägen. Växer så det knakar. Jo, alltså nej, men det är bra. Jag mår psykiskt väldigt bra. Kört. Faktiskt. Jag tycker att den här hösten har ju varit helt sinnessjuk, alltså.
Mm.
Jag kan inte komma på att jag någonsin ska ha jobbat så mycket som jag har gjort. Jag jobbar så vansinnigt mycket och jag jobbar liksom tidiga morgnar innan jag far till kontoret eller innan jag ska gå på någon föreläsning eller hålla någon lektion. Och sen kvällar så mycket jag orkar sen när, om det finns tid för det. Och så lite på helger och smyger in lite här och där. Jag vill inte bränna det här familjeharmonin för mycket. Så jag försöker hålla en bra balans, men nu smyger jag in konstant. Jag har suttit nog, mycket nu i helgen också och jobba. Och nu i morse innan vi kom hit till kontoret och sådär. Så gisses, jag känner att jag lever. Kroppen känner också att den lever och den känner av alla möjliga smärtor och saker. Men det hör ju till. Jag tycker det är väldigt positivt. Det är riktigt roligt att ha så här mycket jobb och mycket roligt jobb. Och det kommer, är ju bara så att jag blir ju så mycket mer kreativ. Allt kommer igång. Och jag börjar fundera liksom framåt. Och jag anmälde mig igår till en föreläsning om hur man ska tänka när och när man ska anställa. Bara för att jag ju någonstans har tänkt att jag skulle vilja bygga större i framtiden. Jag är inte där nu, men bara att samla in den här informationen. Fundera igenom, okej, den dagen jag ska anställa, vem är smartast att anställa och hur ska man, vilka kontrakt ska det vara? Och diskutera med en potentiell underleverantör här nu i helgen och lite kolla hur det skulle kunna byggas upp.
Men just det här att du så att säga förbereder dig för framtiden, men det handlar ju också om det här som vi har pratat om, att man ska lite så sända ut de här tankarna om att dit man vill nå så ska man så att säga prata om det.
Ja, men jag tror jättemycket på den här riktningen, alltså det är ju en riktning och det är någonting jag tycker ska vara väldigt roligt.
Exakt.
Nu märker jag här är inte så van att podda. Kan vi hosta en stund?
Både Rosling och Fota säger host och harkelattackspaus här.
Ja, nej men så är det. Inte mycket annat. Jag har faktiskt nog levt liksom för jobbet nu på hösten. Fått in några vänträffar nu som då för att vårda det och få in sån kvalitet då. Vi var ju till Stockholm också, så det var jättehärligt att få röra på sig lite. Ja, det är bra. Det är riktigt
Stockholm
bra.
Stockholm var ju vi också till.
Ja, exakt.
Alltså, så roligt att man får äntligen lite börja resa igen.
För oss som är väldigt snabba att ställa om oss så tror jag att, alltså jag är ju ganska långt bort från pandemin mentalt. Men jag märker att det är så många andra som inte är det.
Nej, jag
och jag bara, vadå? Alltså, måste man ännu liksom vara försiktig? Måste man ännu tänka på det här?
Jag är precis likadan, så jag kan ibland, när någon sa här nu att, alltså, för jag tror att nu är Vasa i en, alltså rött läge.
Ja, alltså, vi var i det i alla fall.
Ja.
Men jag är nog inte så där super. För någon vecka sedan var det ju, när jag for till Stockholm, så då var det ju, det var ju höstlovs. Veckan. Så nu vet jag inte alls hur det har utvecklats sen. Bara att det går neråt nu igen.
Okej, bra.
Läste jag senast i morse på Vasabladet.
Ja, vad bra.
Det ser bra ut, det går åt rätt håll.
Ja, men
man är lite olika. Och jag vet, vissa jag pratar med är sådär att det kommer, de kommer fortsätta använda munskydd liksom långt efter att det inte ens är rekommenderat eller det är helt okej att vara utan något. Man har som vant sig med det, man har vant sig med Cassie Desi på en sån nivå att man fortsätter leva i det. Medan jag som bara, ja men jag ändrar väldigt lätt så jag bara, jag är redo.
Ja,
möta världen som den är. Ja, vi får se.
Ja,
vi får se, ja men det är nog det. Okej, men mycket på gång. Idag så har jag tänkt att vi ska ha ett samtal om en gemensam komponent som vi har.
Ja.
Och det är ju faktiskt så att det är allhelgona helgen. Och jag tänkte att vi ska prata om sorg idag.
Ah, I see.
Och förluster och hur man möter det. Och vad har nu med ambition att göra? Men jag tycker att det är ganska relevant faktiskt.
Håller med.
Ja, jag känner att det finns ett eller egentligen handlar det om hur du möter allt i livet. Om du vill liksom leva ambitiöst och du vill gå vidare och så här. Men hur tacklar man sorg? Hur tacklar man en förlust i sitt liv? Och vi har ju båda det i bagage. Vi kommer att prata om det om en liten stund, har jag tänkt. Men jag tänkte att vi skulle börja med att fundera på vad är ditt och mitt första minne av någon form av sorg eller förlust. Det behöver alltså inte vara att någon har dött nödvändigtvis, åtminstone inte människa. Men det kan vara någonting du har liksom, har du förlorat någonting, en vän eller kanske någonting materiellt som du minns från att du var liten och var superstort trauma eller något.
Ja, exakt. För när man är liten så kan ju faktiskt det här att förlora nallen vara väldigt,
väldigt
stor sorg.
Min dotter processade igår att hon hade glömt en liten leksak på ett ställe för jättelänge sedan. Alltså säkert typ 2 år sedan. Och bara, ja, jag tappade ju den där och jag fick den. Nu är den bort i all evighet. Jag bara, det är ju sådär.
Åh,
så nu är frågan, har du någonting som är... Du har mistat för all evighet.
Så.
Ditt första minne av förlust.
Första minne av förlust. Oj. Det kanske första sorgen jag haft i mitt liv. Så det var kanske i högstadiet. När vi hade... Alltså vi är bästa vänner idag. Men vi var 3 stycken som hade lite fnurra på tråden där i högstadiet. Jag antar att vi alla kände att vi hade rätt i situationen och att vi såg olika på situationen och det uppstod helt enkelt spänningar på grund av den här situationen så att säga. Och där var det nog ett tag som jag kände att en sorg för att det kändes som att jag hade förlorat då den här ena vännen. Men tack och lov så pratade vi igenom det här och ja, det gick ju tydligen bra för att idag är vi nog, alltså senast i morse fick jag meddelande av henne, vi ska träffas här småningom. Så det är som inte...
Det var inte en evig förlust.
Det var inte en evig förlust, nej.
Men i vilket skede rädd ni upp det här då?
Nu var det här när jag var i högstadiet och kanske där kring, jag måste ha varit 14 år ungefär. Så man var ju, det är ganska länge sedan och jag var ganska ung. Men jag tror nog att det bara helt enkelt kom till det skede att vi kom som inte framåt. Att det var lite så här att vi tyckte på ett sätt... Hon på ett sätt, att det som blev den här känslan av att hur vi än som... För då var det mycket att vi som körde via sms och hur man nu då skickade på den tiden.
Ja, det låter troligt.
Kanske MSM.
Oj, oj, oj.
MSM, ja. Ja, men då bestämde vi oss för att sätta oss ner i skolan på en rast och så. Så berättar vi då om alla våra känslor och hur vi såg på saker.
Okej, okay. Så ni redde ut det i alla fall i högstadiet?
Det gjorde vi.
Ja. Det var inte sådär 10 år senare? Så.
Nej. Det var nog alltså inom kanske, alltså den här perioden var kanske då ett halvt år eller någonting sånt.
Bra jobbat. Moget av...
Ja,
14-15-åringar.
Ja, faktiskt, när man tänker tillbaks på det. Ganska mogna var vi
ja.
Nej, men absolut. Alltså. Ja, som sagt, idag är vi nog fortfarande bästa vänner.
Så. Jättefint. Cool.
Men det var en sorg där i den stunden. Och det är nog kanske första som jag kan i dagsläget komma på. För att sen är ju då följande är ju när min pappa dog. Och det var ju sen när jag var 19.
Exakt. Jag funderar själv på det här. Alltså det är ju, saker har ju hänt i livet. Och jag hade en kanin som frös ihjäl till exempel. I en sån här hemsk springande position hittade jag honom i hans bur.
Springande!
Men han var jättejävla, var riktigt horribelt. Och jag var ju inte supergammal. Utan var så här, början av lågstadiet kanske. Det var lite sad. Men inte var det ju som supersad ändå. Det var inte som så emotionellt. Och det handlar väl nog, jag vet inte. Det handlar väl kanske om var man, hur man har utvecklats emotionellt också. Och var man är i livet och utvecklingen. Min farfar dog när jag var, då var jag väl 9 år var jag. Ja, 9-10. Och nu var det ju som jättesorgligt. Och nu var det som, det var jättekonstigt att vara på begravningen. Och jag minns att jag nog grät mycket där. Men ändå så var det som svårt att ta in. Att man igen var så pass liten att det inte riktigt liksom landa. Så min första riktigt så här stora sorg tror jag också var i högstadiet. Och när jag gick på 9:an. 15 år, 14. 15.
Ja, man fyller väl 15 kanske. Eller fyller man 16?
Ja. Jag var 15. Ja, jag hade just fyllt 15. Och hade min, som jag såg det, så hade jag min första riktiga pojkvän. Vi var tillsammans i imponerande 5 långa veckor.
Oj.
nej alltså. Ja, men det är så gulligt. Nej, inte vet jag vad det är. Det är en blandning av det är lite tragikomiskt. Men jag var nog jätte kär på något märkligt sätt. Säkert, alltså jag tror ju nog det här med första kärleken, jag pratar med många om det där, att första gången du på riktigt blir som kär, att det är så, alltså det går som inte att jämföra riktigt med någonting annat. Jag tänker den här vågen av speciellt av unga killar som tar livet av sig när första flickvännen har gjort slut. Att det är så stort det där fallet från att liksom ha upplevt det där och ha så starka känslor för någon och så är det som tvärslut. Och man kan inte göra någonting åt det. Så jag hade nog en jättestark process liksom med att det tog slut. Vi hann ju verkligen inte vara ihop alltså. No kidding, 5 veckor och vi hann knappt träffas under det. Nej, vi gick ju i samma högstadie i alla fall. Men någonstans var jag nog som jättekär och så dumpade han mig. Och alltså jag minns ju ändå den där känslan idag. Jag minns var jag låg, eller var jag låg i min säng i mitt rum. När han skickade meddelande och sa att det är slut. Och jag bara, då vet du den där känslan. Ja. Alltså det är som 20, alltså över 20 år sedan. Och man bara, så där kändes det. Och jag var nog jättevuxen och stor. Jag var 15 och heartbroken. Och,
ja.
Så det var en väldigt spännande process att uppleva. Jag tror det var jättehälsosamt att få uppleva.
Ja.
Den här biten också är riktigt ordentligt.
Absolut.
Och för mig blev det ju nog, alltså det var det som var en av avgörande faktorerna, att det också var för jag flyttade hemifrån. Det här var alltså på våren på 9:an och sen flyttade jag till Vasa då till gymnasiet och började gå gymnasiet här istället. Och jag tror att skulle vi ha varit tillsammans så skulle nog, det kan hända att förälskelsen skulle ha vunnit där och jag inte skulle ha flyttat bort från, från Jeppis eller Pedasöre. Men nu
och då skulle du knappast vara den du är idag.
Men jag skulle nog inte sitta här.
Nej,
jag tycker sådana här är superfascinerande.
Alltså, ja, nej, men vet du, det här är så, för nu när du sa så alltså min största sorg, eller första sorg var nog också det här att bli dumpad av första stora kärleken. Det var också högstadie. Jag tror redan, ja, det var redan 7:an för mig.
Ja.
Och vi var till och med ett halvt år tillsammans.
Oj.
Och vi hade alltså när man ser tillbaks på, vi hade otroligt vuxet. För han var 16 vi blev tillsammans. Ja. Så att han var en, så det blev som så vuxen hela den här relationen redan från början. Så jag var nog så heartbroken och trodde nog att jag kommer ju att dö.
Ja. Men det känns ju verkligen
ja,
så.
Ja, det gör ju det. Alltså det är helt otroligt. Och man minns ju verkligen de där känslorna när man som tänker på de här situationerna man var i. Så man minns ju verkligen de här känslorna. Men alltså det här är ju typ det bästa som har hänt mig. Det är ju här som är grejen. Ja. Ja, sen var vi faktiskt tillsammans igen i ett annat skede, men då dumpade jag honom. Jag växte i alla fall väldigt mycket via det här förhållandet. Och jag är helt klart den jag är idag tack vare den här första relationen.
Mm, precis.
Att det är så otroligt hur det kan gå. Och jag kan ju säga, skulle jag ha varit kvar tillsammans med honom, så då skulle jag inte vara här heller idag.
Exakt.
Då skulle jag vara kvar i Pedersöre.
Just
helt
det.
Klart.
Ja. Mm. Bor han i Pedersöre?
Ja.
Ja, det tror jag att mitt ex gör det också. Ja. Förstått saken rätt. Däremot så tror jag inte att det skulle vara ett dåligt liv, för att det här jag har ju inte pratat med honom på 20 år, så att om du eller någon av dina bekanta hör det här, så att jag har ingen aning vem personen är idag.
Mm.
Men han var en jättefin typ. Alltså riktigt så här, jag uppfattade honom som en riktig svärmorsdröm och jättesom härlig och genuin och hade alltid jättemycket tjejkompisar och super fin person.
Mm.
Så att livet skulle nog ha kunnat vara väldigt fint på det sättet.
Ja.
Utan tvekan. Men bara att det ska vara annorlunda.
Mm.
Men intressant, jag minns att ni hade flyttat hit och jag pratade liksom, då processade det ännu fast det var ganska länge sedan det tog slut och så här. Men jag minns den här känslan, den här tanken som jag gick och bar på, att hur ska man någonsin kunna bli så lycklig igen, att det kommer inte att finnas någon eller någonting som kommer att gå upp emot den här personen. Och det är ju jättefint. Och igen, jag håller med det fortfarande, att det blir som aldrig exakt samma effekt, för det blir aldrig den här första förälskelsen på nytt. Så nog på ett sätt så har han ju nog en speciell plats i mitt liv, att han var verkligen så att dödkär. Han ville inte ha mig. Sen kom han på att jo, men vi ska nog bli tillsammans. Så jag bara, åh, ska vi? Yay! Jag minns ju liksom när han skickade något meddelande. Jag var så att vi ska nog. Han ville nog ändå bli tillsammans. Och sen när vi sågs på skolgården där första gången då, när vi blev ihop och fänt. Oj. Det var fint.
Det är fina minnen. Vi hade kanske lite mer drama i vår relation. Så att alltså absolut, han är en bra typ. Men ja, det är som... Nej, det var väldigt bra att den där relationen inte fortskred.
Han är bra för någon annan.
Ja, det vet jag. Jag vet var han är idag och vem han är tillsammans med och allt. Så jag vet att de har det garanterat väldigt, väldigt, väldigt bra.
Mm.
Men det var inte min stora kärlek.
Nej, exakt.
Fast man trodde då 13 år gammal.
Men så är det. Åh, jättefint. Exakt, ja. Nej, men det var den första förlusten i våra liv. Och sen har vi den här stora gemensamma komponenten då, att faktiskt förlora en nära familjemedlem och faktiskt också samma sommar, 2012.
Mm, men då kände vi alltså inte varandra.
Nej, alltså ingen aning, men vi har som processa, vilket datum så dog din far?
8 april.
8 april, ja, så han var på våren och pappa var då på sommaren, så det är nog en par, tre månaders skillnad där.
Ja.
Juli.
Just det.
Under jeppisdagarna. Av alla möjliga.
Det är rock and roll.
Ja. Men berätta lite du får berätta hur mycket du vill, men berätta vad hände? När fick ni reda på att han var sjuk och hur upplevde du det?
Ja. Jag var alltså då 18 år gammal när han blev sjuk, och grejen med min pappa är att han har alltid varit sjuk i någonting. Alltså det är som hela min barndom, han har haft astma, han har fallit med benet ner i någon sån här kärra så att det har liksom slitit av någon muskler där i benet. Han har blivit ganska rejält påkörd. Alltså hela min barndom så hade känts som att han har varit sjuk, för han har haft också mycket problem, alltså allt möjligt. Så när vi fick det här beskedet, för det började faktiskt med det att han hade... Oj, vad heter det då, som ros, bältros, på benen. Så han for till läkare för det och kom hem och hade fått då ett cancerbesked, för då hade de att hitta cancern.
Mm.
Så när vi fick det här beskedet, så då för mig var det ändå så här, det var nästan i början, alltså antagligen också en försvars funktion förstås i mig, men också lite det här att jag nästan som så här, jaha, okej, men ännu en diagnos ungefär, att nu kommer han ju överleva det här också förstås, som allt annat. Men sen också, jag har ju tänkt tillbaks på det här mycket, så jag tror ju mycket av min den här, för jag var väldigt så här, Ja, men alltså jag tog inte riktigt till mig.
Var du distanserad?
Ja, väldigt distanserad. Mm. Men jag var ju trots allt sista året i gymnasiet. Ja. Så det var studentskrivningar och mycket som hände förstås i ens liv. Så både det att jag gick in i det här att han kommer ju förstås att överleva. Men också att jag drog mig bort för att slippa ta itu med de här känslorna. Och, ja. Så det var en försvarsmekanism helt klart.
Ja.
Men ja, så han fick cellgifter i alla fall och han blev alltså sjuk, eller vi fick det här beskedet ungefär ett år före, alltså sommaren då före.
Mm.
Och började på hösten med cellgifter och då ännu vid jul så då mådde han bra. De menar läkarna att okej, att det här ser bra ut, att han kommer att klara sig.
Mm.
Men sen så där, ja, strax efter jul så då började han hosta upp blod och spydde upp blod och då, det var som många, många gånger om så att han fick ju bara få in till sjukhus gång på gång på gång och ja, sen då, de skulle göra ett försök att bränna det här, för han hade det här i munnen. Och de skulle bränna det här såret för att det hade som gått upp och det hade väl blivit så tomt säkert de väggarna. Och nu blir det väldigt, jag hoppas ingen äter frukost just nu.
Jag som är lite känslig börjar bli lite såhär, ja, keep okay. on going.
Vi tar bort detaljerna, i alla fall, det höll inte och då gav de honom 2 veckor.
Oj.
Och han hann faktiskt inte ens, tror jag, leva 2 veckor heller utan hemma nog som, ja, kanske en vecka kanske.
Ja, precis.
Det här beskedet.
Usch.
Så gick han bort.
Ja.
Mm. Så.
Mm.
Så det är ju nog absolut största sorgen i mitt liv, helt klart.
Ja, och det är så annorlunda också. Och första gången man ska processa sån här bitar och tänka att det...
Ja, för också det att det var ju också först... Ja, för jag hade ju som inte ens... Alltså farmor och farfar levde ännu så att det var som jag hade haft 0 dödsfall
just det
förrän det här. Det här var den allra första personen i mitt liv förutom någon katt och hund.
Ja, just det. Oj.
som dog.
Ja, precis.
Att då tidigare hade det bara varit så släktingar som man absolut inte hade någon koll på eller som så här, längre bort bekant eller så.
Ja.
Att ingenting som... Nu ljuger jag verkligen, inser jag. Nu ljuger jag så att det...
Oj. Nu?
Nej, det stämmer inte alls. Min bästa väns mamma gick bort också i cancer när vi gick i högstadie. Och det tog faktiskt hårdare på mig än vad min pappas död gjorde, konstigt nog.
Just det. Men då måste jag vara en sån här riktig chock liksom av att någon...
Mm.
Samtidigt som man ska processa sin väns sorg och så se att livet är så där kört och någon kan dö så där.
Mm.
Jättetufft.
Nej, faktiskt, det är konstigt att för mig kändes det ändå tuffare när, för att på något vis så när min pappa dog så var det ju som min sorg.
Ja.
Men jag tycker det var jobbigare att det var hennes sorg.
Ja.
Att det är som man kan som inte gör någonting
Nej.
Åt som hennes sorg.
Nej.
Att jag skulle bara som att vilja ta hennes sorg från henne nästan. Att som var...
Om också någon som reagerar väldigt starkt så drabbar det ju en på på ett sätt. Jag hade också en vän vars hans mamma dog liksom 1 år innan min pappa dog.
Mm.
Och inte umgicks vi som super, super nära och super close, men att ändå en hel del, och jag känner både honom och hans fru jättebra. Och, och att se den där sorgen och smärtan där var nog som jättetuff. Och hur den processen gick och sådär. Så att nu var det på ett sätt också en viss mental förberedelse för ens egen, för min egen förlust att ha levt ändå så pass nära och kolla sitta. Men jag kan ju ta och berätta min story så länge får vi liksom landa emellan, men jag kommer själv från en cancersläkt från mammas sida. Så jag aldrig träffade min morfar, han dog när han var 65 tror jag. Och ja, aldrig träffade honom, kände inte alls, har ingen bild av honom desto mera. Sen har Nå sen råkade det sig så faktiskt att min morbror har mist båda sina fruar i cancer. Och då är ju inte förstås genetiskt till mig, men att man har ju genomlevt det här att första frun så träffade jag aldrig, och sen den andra frun var en jätteviktig liksom person i vår, i mammas släkt, en sån här sammanbindande länk som alltid var. Ja, men det var ju mytligt när hon var med och man visste att hon liksom tillförde något väldigt positivt då. Och så att hon dog var nog som jättejobbigt, och att se hans smärta liksom, fast inte vi är supernära släktingarna, men ja, alltså den där begravningen är nog liksom, jag minns den som jättebra också, att hur hemsk den var och hur han upplevde den. Och vi var också som, vi sa också farväl till henne, att vi har som sagt inte jättenära relation till min mammas släkt. Jag upplever inte att jag känner till exempel mina kusiner och sådär. Men hon, i och med att hon var en nyckelperson, så var vi också som, vi var allihopa, hela familjen, till sjukhuset och tog farväl av henne. Och bara det är ju nog som jättetufft och speciellt. Sen har faktiskt också två av mammas systrar dött i cancer. Också i allt för tidig ålder. Så det är ganska mycket cancer från det hållet. Och det har vi nu alltid vetat om, och man måste tänka på det själv och försöka liksom själv vara noggrann med sitt liv. Börja kolla upp saker i god tid och ta alla varningssignaler på allvar och sånt. Men däremot så kommer ju då pappa från en sån här stålfamilj där nu ingen har drabbats, som vi nu känner till i alla fall, av någon cancer. Och pappa bonde, riktigt sån här kovames. Det var som inte på kartan. Vi bodde ju, alla bodde hemifrån av oss barn. Jag var väl kanske, skulle jag kunna vara 25-26 när han fick diagnos. Och då har jag systrar som är 2-4 år äldre och sen lillsyrran som är 9-10 år yngre. Så hon var väl 16 då när han fick diagnosen. Och vi hade ju inte varit med, vi hade som inte sett hur ont han hade eller ingenting. Medan mamma hade ju förstås sett att det var inte jättebra med honom. Men att väldigt envis, och då vi kommer från den släkten att man far inte till läkare. Då överlever man allt nog liksom. Kör på bara. Och sen när han nu väl kom till läkare så var det ju alldeles för sent. Och då upptäckte de prostatacancer. Och jag minns nog också bra liksom var jag var här på stan när mamma ringde. Och frågade var jag var och lät lite konstig och så här. Och sa att jag måste nog som sätta mig ner eller något. Jag bara, nej men prat bara att jag är liksom på stan, att det är okej nu. Och att ta emot det där beskedet. Och för mig så betyder liksom ett cancerbesked var ju alltid lika med död. Att jag hade som inte sett någonting annat. Så att det var nog en jättestor chock direkt att inse att det här kommer inte att funka. Han kommer inte att överleva det här. Så då körde vi också ett år, precis som ni gjorde. Vi hade däremot en bättre uppsving. Vi brukar komma en uppsving där innan det riktigt helt går ut för. Sen hade en period när det var bättre och världen var lite bättre och han mådde bättre och orkade på. Vi firade jul ute på vår villa i Larsmo och sådär. Och då blir man ju alltid lite hoppfull och bara, men kanske det här kan fixa sen och kanske det hittar på någonting. Och sen igen på våren så får det nog ganska snabbt neråt, och de försöker nog också göra någon operation och någon åtgärd för att åtminstone lindra hans smärta, men att sen var det ju inte någonting som påverka det här liv eller död biten. Så det var nog ett jättetufft år. Jag processade supermycket nog. Jag tror att jag också kanske, eller jag stänger av ganska bra. Så jag hade en parallell livskris. Och allt kom ju förstås på en gång, triggat av varandra. Så att, alltså, jag ifrågasatt liksom allt med livet. Jag hade en mega kris på alla områden i princip, tycker jag, mer eller mindre. Samtidigt lärde jag känna jättemycket nya människor, bland annat en av mina bästa vänner idag. Och jag umgicks jättemycket med honom och hans vänner intensivt den här perioden. Och jag hade som sjukt kul, alltså det var sån kontrast att jag hade den roligaste tiden i mitt liv och den värsta tiden i mitt liv samtidigt. Så när jag var i Vasa, jag lärde känna lite nya människor, jag gick igenom mina kriser och processade en massa saker. Så då var det liksom, då kunde jag släppa det på något sätt. Då kunde jag som stiga bort från det där, fast klart att börja någon fråga eller någon tog upp det, så var jag så att okej, okay, jag kommer att börja gråta nu, 2 sekunder, vänta lite nu, eller som, det gick ju inte då, men att annars kunde jag släppa det jättebra och vara som i stunden och nuet. Och sen när jag var hem och var ju ändå hem till pedasörer ganska ofta då, så var det ju verkligen att leva mitt i det och se hur pappa blir sämre och sämre och höra deras diskussioner och försöka analysera vad läkarna har sagt och inte sagt och allt sånt här som också ramlar på. Och när vi inte heller har någon erfarenhet och inte har den här kunskapen, så var det jättemycket ny information som skulle bearbetas och inte visste mamma och pappa vad de skulle fråga, och ännu värre om de träffar läkare som bara kunde finska eller väldigt, väldigt dålig svenska. Och så det var liksom, det var nog jättemycket processande. Och jag minns nog att jag liksom, nej men nog var det att smyga iväg och gråta någonstans varje gång jag var hemma och bara som se att det blev bara värre och värre och värre. Och jättefruktansvärt att se på när en människa dör. Mm. Det är jättebrutalt. Och där det är ju olika, alltså det finns ju säkert liksom, alltså de som har förlorat dem plötsligt så kan ju uppskatta det att man ska ha fått den här tiden av förberedelse. Mm. Och sen igen har man haft den, så jag kan ju tycka att vi gjorde ju inte alls det maximala av det.
Nej, precis.
Alltså ingen vågar ju beröra det. Inte var det som att någon av oss vågar liksom konstatera att nu kommer han att dö. Nu ska vi kunna prata om viktiga saker, bra saker. Utan det var ju bara mer att försöka liksom
palla av. Som att det var då.
Ja, exakt. Mm. Och bara palla av den situationen utan att göra den värre. Eller liksom på något sätt lyft fram den i ljuset för mycket.
Mm, exakt.
Mm. Så, det är nog speciell tid och speciell upplevelse, och klart att ju, man kommer ju hamna igenom det ganska många gånger. Men här tror jag också att det är något speciellt med den här första gången, att det är så jätte ja, men det är en ny upplevelse. Mycket nytt.
Det är det.
Men hur gick du vidare då? Vad hände sen? Hur började du processa? Mm. Hur reagerade du ut? Hade du något, jag hade mega livskris, hade du någon, eller var du bara chill, levde vidare?
Jag levde vidare, absolut, att med sorgen, men väldigt så här undangömd. Att här, alla som träffar mig så tror jag att jag inte alls sörjer och att jag inte alls är ledsen, och att jag blev ju till och med, för att jag var ganska snabb med att skriva mitt första blogginlägg till exempel efter.
Yeah.
Och det var bara för mig ett sätt att processa, alltså jag bara behövde göra någonting normalt igen, för att man hade varit på sjukhus, man hade varit liksom fast i den här dödsbubblan rent ut sagt. Så länge att jag bara kände att jag orkar inte, att jag måste bara få göra någonting som jag normalt gör.
Ja.
Så jag skrev ett blogginlägg, och då fick jag ju förstås en kommentar på bloggen att jaha, så där pass mycket bryr du dig om din pappa, att bryr du dig alls om att han dog ens? Och man bara, absolut inte. Men då var det nog andra som hade förstås kommit in där i kommentarsfältet då, och bara, men hallå, alla delar ju med sin sorg på olika sätt, och att vissa måste ju bara få leva vidare och behandla sorgen samtidigt som man gör annat. För att jag vet till exempel att jag var på väg på jobb helt som normalt igen, typ om det var nästa dag eller inom 2 dagar efter, men då ringde som till och med min chef och bara, när du stannar hemma,
just det.
Bara åtminstone nu en dag extra, att du kommer inte hit förrän det. Så att jag är nog väldigt så att jag måste få fortsätta som vanligt. Att jag kan inte gräva ner mig.
Nej.
Att det går som inte alls. Så det är nog som för mig hade varit bästa medicinen, så att säga, mot sorgen, att fortsätta. Men sen har jag ju då mina egna stunder när jag får vara helt själv och bryta ihop då i princip.
Ja, exakt.
Men att det är som, det är ingenting jag visar utåt helt enkelt. Och som sagt, det gör ju att folk tolkar mig som världens mest känslokallaste människa. Men, men då får de göra det.
Ja.
Det
är nog superolika. Vi är ju inte jätteolika grundpersoner. Så jag tror jag också ligger ganska nära på det där. Att inte visa jättemycket utåt. Och minns jag att jag satt på dem här i stan och så var det en som frågade där att hur det var med mig nu, och du började som stå och gråta där och sådär, att eller storgråta, gråta så här fint som man gör när man sitter på en bar någonstans med offentligt. Men alltså överlag väldigt så här, ja, också ganska privat tror jag med min sorg och nog så att jag gärna kunde prata om det, det var som inte fråga om det och processa och så här, och fint när folk frågar, men ändå någonstans så ja, kanske inte syns alltid jättebra utåt utan mycket annat syns istället utåt.
Ja.
Det känner jag igen mig. Jag minns att jag var ute på Ollis här en kväll då, när jag kommer inte ihåg om han hade, så att jag tror att pappa just hade dött, alltså det kanske var en eller två veckor efteråt eller något. Träffade någon så här halvbekanta. Och så frågade en, det var tre killar som stod och pratade, så frågade en av dem, jaha, nej, men att, eller som jag, det på något sätt kom det fram då. De frågade någonting hur det är och så jag bara, ja, nej, det är nog ganska jobbigt att min pappa just dött och så här att, jaha, men hur gammal blev han då? Och då blev väl han 63. Så jag bara, ja, men han blev 63 år. Och han bara, ja, men han blev nog ändå så gammal.
Mm.
Och jag bara, what the flip? Alltså kan man säga sådär när någon just har dött? Ja, men då är det ju okej.
Okay. Okay.
Så länge han inte var 50 med 63, då är man ju gammal. Låt honom dö liksom. Mm. Jag blir så provocerad. Mm. Tack, jag tror att nu har vi pratat färdigt för ikväll. Ja. Men alltså väldigt små saker i kommentarer kan ju vara så otroligt olämpliga och okänsliga.
Ja.
Så lös att tänka på. För den som lever i den här situationen som du gjorde i högstadie och är vän till någon som har förlorat någon. Det jag skulle säga att de flesta uppskattar som ett litet tips här är nog att ändå fråga, hur är det? Hur mår du? Hur går det? För någonting som händer ganska ofta är ju att man slutar fråga. Man frågar liksom före, man frågar tills. Och sen när en person har dött eller någon annan stor tragedi har hänt. Då slutar man fråga. Och så man säger, okej, nu ska vi inte prata om det här mer. Nu ska vi bara titta framåt. Och det har jag hört av många andra att jag upplevde att det är ganska jobbigt. Att nu är det som att ingen kommer ihåg längre.
Mm.
Att jag går fortfarande och har samma sorg, har samma elände. Men ingen kommer ihåg att kolla upp hur det är med mig. För att nu ska vi bara blicka framåt.
Mm.
Så det, ja, det tror jag är ett bra tips som många uppskattar.
Ja, absolut.
Jag är ganska babblig i mig själv så jag kommer inte ihåg själv att jag ska som har reagera på det. Att folk inte frågar. Nej, jag gjorde inte själv. Jag gjorde inte. Nej. För jag minns att vissa ursäkter sig. Jag sa att förlåt, jag har inte frågat på länge. Men hur är det riktigt? Jag bara, ja, vet du. Jag säger nog att det är okej. Men att ingen fara att du inte har frågat. Men jag vet att för många är det här superkänsligt.
Mm.
Så det kan vara bra att ha med sig i livet.
Mm.
Mm. Och sen då, då är det ju liksom en process. Hur hanterar man det sen? Hur har du hanterat? Vad har varit det, liksom det tuffaste och jobbigaste att process med att ha förlorat din pappa så pass tidigt?
Mm. No, det, alltså, stunder då det känns som jobbigast är ju förstås när man kommer på, alltså som framtiden, att man inte kommer att ha honom där.
Mm.
Alltså just den där att när vi flyttade till Vasa till exempel så alltså det jag visste, eller jag vet ju att skulle pappa ha fått uppleva det här med att vi flyttade till Vasa. Alltså jag vet ju att han skulle ha varit den som skulle ha kommit på kaffe typ var och varannan vecka ungefär. Och han skulle ha haft som ursäkt, jo men han skulle bara ha köpt en del till sin traktor. Som man absolut inte fått tag på i Jeppis eller i Kokkola. Alltså jag är ju som säker på att det här skulle ha varit en normal situation för oss.
Mm.
Att han skulle som hit på då så skulle han komma stövlande in i sin hal eller arbetskläder. Och bara, ja men jag kom bara förbi. Jag tänkte jag ska ju ändå
tillbaka. Jag gråt. Nej. Fint. Men jag kan nog själv visualisera det.
Mm,
jag kan blunda så behöver ni se på mina tår.
Ja. Nej, så att det är ju som kanske den biten som man har haft svårast med. Att som inse att, att han kommer ju som inte att vara med i just de här situationerna.
Ja, det är alltid någonting som fattas. Och helt klart hela familjedynamiken blir väldigt annorlunda.
Mm.
Plötsligt är man liksom, alltså ens, eller våra mammor är änkor med allt vad det innebär av extra behov och det är vi som barn som ska steppa upp och fixa och hjälpa och göra saker och lyssna och what not för att den parten som de ändå har haft väldigt länge inte finns kvar.
Mm.
Men jag, där håller jag också med. Nej, men jag håller verkligen med om det. Jag var till min barndomsvän som fortfarande också är en jättegod vän. Jag minns inte heller i vilket sammanhang det var, men det var nu någonstans då kring. Nej, men han hade väl inte dött ännu, tror jag. Så var jag hälsa på henne här i hennes lägenhet, hon bodde ännu i Vasa. Och så pratade vi lite om det, och så mitt i allt så slog jag mig det här att oj, men han kommer aldrig att se sina barnbarn. Mm. Och då hade jag kunnat som inte alls process det. Jag bara, nej, att hjälp i världen. Och plus då att jag själv har förlorat min muffa i cancer och aldrig träffat honom, har ingen bild whatsoever.
Nej.
Och bara det där att som vet att jag vet inte vem han är, jag vet inte hur han är, jag vet ingenting, han betyder ingenting för mig. Och det är ju så jättehemskt.
Mm.
Och pappa som alltid har varit viktig för mig, att tänka att han inte ska betyda någonting för mina barn.
Mm.
Han är ingen person. Och man bara, nej, det får inte vara så. Så det är nog riktigt, det har nog varit också jättesorgligt, bara att jag vet att han ska vilja uppleva det, och mamma sagt efteråt att nu undrar ju han att skulle han få någon barnbarn.
Ja.
Fyra döttrar, då vi börjar alla ganska sent då med barn.
Mm.
Barnskaffande, eller tre av oss har barn idag. Vi har alla fått dem kring 30 plus.
Ja.
Första barnet, så att han hann inte vara med på den resan.
Nej.
Men mycket sen där, jag var ute och kör med min syster här. Min syster som bor i Vasa för ett år sedan eller två, och så sa hon om det här. Nu ska jag få, alltså hela boxområdet och den här byggnaden och Sture Uds liksom, hans ambitioner och hur det ser ut där, och hon bara, oj, alltså det här ska pappa måste få se. Mm. Det här, han ska ha gått igång så på det här, att han bara, oj, vad är det här för byggnad? Att hur, han ska bli så fascinerad. Jag bara, åh, men vad fint att, ja, vad synd att han inte kan vara här och komma och äta med oss till box och liksom få se och uppleva det här huset.
Mm.
Så nu är det mycket sånt.
Mm. Oh, ja.
Men du hoppar snabbt in i vardagen.
Mm.
Måste du vad jag gjorde? Men jag tror att jag också gjorde det kanske. Fast jag var ju också mitt i min kris. Jag var som inte, jag var inte så att jag kom ut på andra sidan dagen efter begravningen, utan det var mycket som processades parallellt.
Mm. Men du sa att din kris var också delvis på grund av.
Jag tänker nog att det nog triggar liksom.
Ja.
Och just att allt sammanfaller. När någonting börjar faller, så börjar annat också faller samtidigt.
Mm. Ja, jag kan tänka mig säkert att man just dödsfall är ju som så stort att det säkert triggar andra områden. Just att man börjar ifrågasätta andra områden. Och jag kan bra tänka mig att det...
Det var som också en period där många som jag... led väldigt nära och hade jobbat väldigt nära med också hade kriser, och vi liksom gick i parallellt igenom så att man skulle ifrågasätta allt. Jag hade ju blivit kristen i gymnasiet och jag började ifrågasätta jättemycket min tro, att vad tror jag egentligen, hur vill jag att det ska se ut, tror jag egentligen, och vet du, allt sånt här och värderingar och livsstil, och jag gick nog igenom det mesta och också förstås här med, alltså jag hann ju få. Jo, jag hann få klart gradun. Gradun hade varit ett så här evighetsprojekt och jag hade jobbat jättemycket. Jag bara, nej men alltså, jag kände bara att jag kom inte vidare med den. Men så sa jag upp mig då, och det var just kanske ett halvår. Ja, men ett halvår efter att pappa blev sjuk. Så då sa jag upp mig och så var jag så här, okej, nu gör jag ändå annat för att jag gör färdig den här gradun, för nu måste jag bara få ut de där pappren. Och gjorde på den här hans sista vår, och han skickade bilden att nu är den klar. Han bara, ja. Jag var nu på tiden här. Jag bara, japp. Han var alltid lite rå. Min syster förlovade sig just innan han dog också.
Mm.
Och hennes, de har en ganska gedigen åldersskillnad. Hon har en jättefin man och de har två barn i dag tillsammans. Och pappa då, när hon berättade att ja, men nu har han liksom fria. Och de hade inte varit jättelänge tillsammans, och ganska snabbt då fria han, och pappa bara, ja. Nu sa du väl nej. Det är liksom, pappa är ett nötskal liksom. Att kunde du väl gå med på det? Men han tyckte ju nog att innerst inne så tyckte han nog att det var roligt. Men han måste vara lite så här. Skulle du väl på med något så här liksom?
Ja, förstås.
Ja,
alltså jag och Jona hann ju också förlova oss då på nyår.
Så ja, exakt.
I april, så att det är ju egentligen som det sista.
Ja.
Hans sista också, så här stora glädje att, att han åtminstone får vara med på den.
Ja.
Den lilla biten.
Jo, nog är på något sätt att se den här tryggheten, eller som vet att okej, nej men de har det bra, det löser sig, jag behöver inte oroa mig för barnen, det kommer att fixa sig. Och tror jag nog en väldigt trygghet i den prekära situationen.
Mm. Absolut. Ja, för min pappa skulle aldrig ha uttryckt någon oro i alla fall för som varken min mamma eller för oss barn. Att han var nog som trygg i den biten.
Ja, precis. Ja. Har du några så här tips vad man kan tänka på? Endera när man själv får ett så här besked och ska gå igenom det eller då som medmänniska?
Oj, alltså det här är ju så otroligt svårt i och med att man, alltså man reagerar så olika.
Mm.
Alltså det är ju jättesvårt för mig som jag som sagt är väldigt så här utåt sett, väldigt stone heart och har absolut noll problem att prata om det.
Ja.
Så då är det ju bara att fråga mig vad som helst. Och det som dock är viktigt, just som jag uppskattar att man frågar av mig.
Mm.
För att jag hör ändå till min process att prata om det.
Ja.
Att som för varje gång jag får berätta den här historien så gör mig ändå gott att det är som en bit av den här processen. Det är bara att många tror ju att man ska bryta ihop och gråta och bli helt förstörd. Men
det är ju också helt okej i och för sig om man
gör det. Det är absolut helt okej, men det är just att folk förväntar sig ju nästan att man ska bli det och bli nästan just sådär att det är just det här att de tror att man inte är så brydd då.
Ja.
Bara för att man inte har den här, att man bryter ihop.
Ja, exakt.
Men det betyder inte att inte jag vill att man frågar och att jag som uppskattar att få berätta den här historien. Mm. För att det för mig är det som ett sätt att processa helt enkelt.
Ja.
Mm. Och det tror jag nog ändå har hjälpt att jag fick berätta den här historien om igen.
Ja.
Att jag berättade den så många gånger under det första året till så många olika människor. Så det tror jag nog hjälpte mig otroligt mycket. Så kanske det är som ett tips då att fråga.
Mm.
Och för mig behöver man som inte bli så här, oj, har din pappa dött? Oj, okej. Att man behöver som inte bli så att man tror att man ska trampa mig på tårna eller som att jag ska bli ledsen eller någonting sånt. Utan man, alltså fråg bara.
Mm.
Och för många är ju så där att ursäkta, nu vill jag ju som inte att du ska bli ledsen. Men får jag fråga? Och man blir så här, ja, alltså fråg.
Ja.
Så, men det är ju som vem man är som person, att det är ju jättesvårt att säga. Att jag vill ju ändå tro att de flesta uppskattar att få prata, men ja, det är ju det här att hur förhåller man sig till andra människor. Som, att man kan ju inte vara säker på att alla vill att man ska fråga heller.
Nej, men då är det bättre att fråga och så är det upp till personen att säga tack men nej tack.
Exakt, det hoppas jag. Att,
ja, det visar ändå bara den här omsorgen och...
Mm.
Att man inte har glömt eller att det...
Exakt. Ja. Mm. Mm. Själv då? Har du något tips?
Nej, men då tror jag också att när man väl går igenom det själv att, alltså att ändå våga stanna upp så mycket att man funderar över vad kan hjälpa mig?
Mm.
Vad skulle jag må bra av? På vilket sätt kan jag processa och bearbeta det här? Att det nog ändå är viktigt fast man kanske kör på utåt sett men att man mentalt hinner med på resan. För den är där och då och det är nog så viktigt att få embracea den också och vara i den i stunden. Och sen alltså nog att jobba med sig själv, jag tänker med alltså att man inte heller går för djupt in i sorgen, att man blir bitter, att man blir, ja, kanske just det här med bitterhet, att den inte, man skulle som inte få än riktigt hamna där, utan att man vågar gräva i sig själv och vågar jobba så att man inte heller blir för nedstämd av det hela. Mm. Och att det som slår ut en själv på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men,
nej, men alltså jag förstår verkligen vad du menar. För jag tror ändå att många låter sorgen knäcka dem.
Mm.
Jag tror tyvärr det. Och det är ju, som, det är ju jättesorgligt att... Ja, att man som inte kan leva vidare.
Precis.
Efter att någon har dött. Att, det, att absolut att man ska bearbeta och få vara hur ledsen man vill och hur knäckt man vill då strax efteråt. Men att låta det gå till att hela livet, resten av livet handlar om den här förlusten. Det,
Eller det enda som tar många år eller äter för mycket av ens.
Ja, att man inte kommer vidare.
Att kan man kanalisera det till någonting positivt? Och jag vet att jag sa det en gång i podden också att det är också min skyldighet när det kommer till vilka val jag gör i livet att göra bra val för att min mamma och pappa har inte kunnat välja yrke, de har inte kunnat välja utbildning, de har inte haft någon form av frihet att forma sitt vardagsliv.
Nej.
Utan det var liksom written in the stars, det var enda alternativet för pappa att bli bonde.
Mm.
Vad än han skulle vilja göra så fanns det inte något alternativ, han kunde inte välja. Och att ändå liksom, ja men okej, jag vill lära honom med mitt liv och mina val och vara modig och göra häftiga saker för att det skulle han ha tyckt att vara jätte nice och det skulle han ha varit stolt över och sådär. Så att kanalisera sorgen och smärtan till någonting bra.
Mm. Ja, för jag känner ju att där har ju jag också gjort verkligen, för det här stämmer ju in på min pappa också. Han var bonde, han hade inte annat alternativ än att bli bonde. Han var väldigt noga med att jag skulle göra bra i skolan så att jag skulle ha alla möjligheter och han var ju som väldigt, väldigt liksom mån om min framtid och,
ja.
Och att den skulle bli bra.
Exakt. Enkelt,
att jag skulle få göra vad jag vill.
Och. Exakt, ja, det är jättefint. Super, super fint. Det var dagens dos av sorg och förlust. Ett avsnitt som vi tillägnar våra fädrar. Och också nu för att det är Alla helgon.
Ja.
Alla helgons dag här till helgen. Och vi är extra mycket får tänka på dem.
Ja.
De förluster vi har haft, men också minnas allt det fint vi har haft med dem. De människor eller de saker som vi själva sörjer inkommande helg. Lite tid för eftertanke och tid för att uppskatta det goda och att också känna sorgen och låta den ha en plats i ens liv.
Yep.
Ett annorlunda avsnitt.
Ett annorlunda, jag känner att jag är riktigt svettig här nu. Men att det...
Jag har en alldeles varm tröja igen. Varenda gång vi poddar så är jag så, nej just det, det blir supervarmt. Men tack, det var en fin diskussion.
Det var det.
Hoppas att ni som lyssnar fick ta del av den och kan ta med er någonting om ni går igenom en sorgeprocess eller om ni också lever nära andra som processar mycket just nu. Så.
Och som alltid så hittar ni oss på Instagram. Ni kan absolut skicka ett DM till oss om ni vill diskutera vidare eller kommentera
avsnittet. Absolut.
Ha
det gott.
Ha det gott.
Sköt om er så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Tack och hej.
Hej då.